Igår kväll så såg jag och min fru på, jag tror det är ett av Sveriges populäraste tv-program. Det heter På spåret. Vart är vi på väg? Just det, det var den här helgen i den här serie av predikningar som jag har egentligen handlar om. Vart är vi på väg? Och vi har sjungit en ganska hög bekännelse om att vi faktiskt är på väg mot ett mål. I det första studiet här så gjorde jag en jämförelse mellan den kristna tron och andra religioner och livsfilosofier. Och kom väl till den slutsatsen att det finns ingen annan livshållning som har ett sådant ljust mål som den kristna tron har. Och som räknar med att han som har skapat världen, universum, i vilket vi rör oss, som en liten dammkorn i Vintergatans utkanter, den guden har också ett bestämt mål med vår historia, en plan med vår historia. Vi är inte utslängda på måfå, utan det finns en avsikt med vår existens. Och detta är ju väldigt spännande. Vi vet vart vi är på väg. Det är inte så där att man grips av panik, hjälp, vart tar det vägen? Det har vi anledning att göra om man ser på världen som den ser ut idag. Att det är mycket som oroar. Hur ska det gå egentligen? Ovissheten om, ska det onda eller det goda segra? Vilket kommer att få överhanden om historien fortsätter som den gör nu? Hur kommer det att se ut om 10, 50, 100 år? Kommer jorden att stå kvar? Vad astronomerna säger, det är ju att jorden kommer att upphöra. Den kommer inte att finnas kvar i all evighet. Den kommer, liksom alla andra planeter som snurrar runt sina stjärnor, på grund av att stjärnorna slocknar så småningom, också jorden, solen kommer att slockna och jorden blir ett klot, möjligen ett slocknat askklot liksom, som snurrar runt i rymden. Och ingen ska sakna oss. Är det historiens upplösning? Finns det verkligen inget ljusare hopp än det som en rent materialistisk världsbild kan ge? Då har den Gud som har skapat och satt igång det här urverket besökt den här planeten. Det är så oerhört bara det att tänka sig att han har varit här. Den Gud som vi har besjungit och tillbett redan här ikväll, han har varit här. Han har gått ibland oss, han har upplevt det vi upplever av ensamhet, sorg, besvikelse, smärta, ångest, nöd, ja till och med död. Och det vore konstigt om den guden i Jesus Kristus som vi menar är den som är den som också håller hela världen i sin hand. Om inte han också när han var här skulle ha haft någonting att säga om historiens gång. Vart vi är på väg. Och det är precis vad Jesus under sitt liv ofta gjorde. Han talade ofta om den här världens utgång, den här världens avslutning. Han ville att vi skulle veta vart vi är på väg. Och han talade minst 21 olika tillfällen om sin andra tillkommelse. Han kom i första gången som ett litet barn och lade sin krubba. Och ganska oförargligt fick han ligga där under julfirandet i många svenska hem. Och omgiven av de där herdefigurerna och kanske av lite julmusik. Skulle jag gå in i ett vanligt svenskt hem som möjligen hade en julkrubba och säga, det där lilla Jesusbarnet som ligger där, vet ni att han ska komma tillbaka i stor makt och härlighet och döma alla levande varelser? Skulle de ju småle åt mig. Han är kungars kung, han är herrars herre. Ingen skulle ju tro mig, en vanlig genomsnittlig svensk, eller hur? Men det här gör att vi, ja det är så stort, det är så ogripbart det här temat som vi nu är inne på. Att är det sant eller inte? Kan vi veta? Kan vi ta Jesus på orden? Kan vi ta Gud på orden? Hela Guds trovärdighet står på spel. Om inte Jesus ska komma tillbaka. Jesu egen undervisning och hans trovärdighet står på spel om han inte ska komma tillbaka. Och när vi nu tittar närmare på de här kapitlen och verserna som talar, där han talar själv till oss om det här, så ska vi göra det av samma skäl som Jesus själv gjorde det, nämligen för att vi inte ska tappa besinningen, står det. Utan komma ihåg att det mest underbara av hopp, ville han ge oss för att vi inte skulle skrämmas och liksom mänskligheten i övrigt stå rådvilla vid havets vågor och bränningarnas dån, som det står. Kristus ville säga: jag ska komma tillbaka som fridsfurste, som segerherre, som ska skapa frid och rättfärdighet på jorden. En god tid ska komma och väntar att komma. Och Matteus 24 är ju det kapitel som sammanfattar det näst längsta talet som Jesus höll under sitt liv. Och som bara handlar om hans andra tillkommelse. Och det säger han, de här sakerna säger han dagarna innan sin korsfästelse. Alltså det onda som han själv stod i beredskap att uppleva, det var egentligen dörren till det stora som skulle komma att kunna hända på grund av hans lidande och död. Och när Jesus talar om de yttersta tingen, så är det inte för att stilla någon slags sensationslysten nyfikenhet. Oj, vad är det som ska hända? Vad spännande. Inte alls. Inte för att förse oss med någon slags profetisk kalender, med vars hjälp vi liksom kan pricka in de olika händelserna i historien och veta exakt när han ska komma tillbaka. Det vill Gud hålla för sig själv. Det är en hemlighet. Vi vet inte när, vi bara vet att den stora dagen ska komma. Men vi ska inte ge oss in i spekulationer om något tidsschema för det här. Det har hänt under historiens gång tyvärr att en del har uppträtt med sådana anspråk på att kunna fastslå dagen och stunden. Och fått människor till och med att göra sig av med allt de äger och gå upp på ett berg och bara vänta. Nu kommer han, det är datumet inne, så man fått besvikna, gått ner tillbaka och ta sig an livets vardag igen. Så det är inte meningen att vi ska spekulera på det sättet. Bibelns profetior är inte givna för att liksom stilla människors nyfikenhet om framtiden, utan för att uppfordra oss här och nu till ett heligt liv, till ett liv i kärlek och tillbedjan, i väntan på Guds rikes slutliga seger. Och det betyder på intet sätt att vi skulle vara oberörda av att världen nu ser ut som den gör och att det är lidande och problem och elände och mycket krigsaktiviteter pågår när vi sitter här. Det ska visst beröra oss. Det ska beröra oss djupt. Vi ska däremot tolka det som Jesus gör, som födsloverkar. Det vill säga, födsloverkar är någonting som gör ont. Det har jag konstaterat när jag varit med min fru inne vid de tillfällena jag fick vara med när hon skulle föra några av våra barn. Det är en fruktansvärd smärta, men som ändå leder fram till någonting positivt när väl barnet är fött. Så det som föregår Jesu långa tal i Matteus 24, det är de gripande klagoropen som Jesus ropar ut över Jerusalem när han är på väg ner mot staden i sitt sista intåg i staden. De har stängt liksom sitt hjärtas dörr för honom. De vill inte lyssna till honom. Och han säger: oh, att ni hade velat komma till mig. Jag är som en höna som hade önskat att få församla er som kycklingar under mina vingar. Men ni har inte velat. Och nu kommer därför ett hus att stå öde. Domen kommer tyvärr att behöva drabba er för att ni ska komma till insikt. Och nu, säger han i Matteus 23, sista versen, nu ska ni inte få se mig förrän den dag då ni säger: välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det vill säga, förrän den dag kommer då ni också ska erkänna mig som den jag är, Messias, Guds son. Ja, jag var på en kurs i synagogan i Göteborg där rabbinen gick igenom hur Messias förväntan inom judendomen har gestaltat sig under historiens gång. Judarna tror ju verkligen på att Messias ska komma. Och så säger han lite smått skämtsamt med judisk humor så här, att när Messias kommer, han ska komma, och det visar sig vara Jesus, då ska jag säga: okej, jag hade fel. Nåväl, det kommer en dag av mycket större allvar, men det kommer en dag då till och med det folk som är uppkallat efter hans namn, alltså judafolket, ska inse att det var Messias som vi korsfäste en gång. Härlighetens konung. Men strax efter de här uttalandena så förutsäger han alltså templets förstöring till sina lärjungar. Sten ska inte lämnas på sten, och denna vackra byggnad som var hela folkets stora stolthet. Den heligaste platsen i hela landet naturligtvis. Och lärjungarna hörde de här orden från mästaren och blir väldigt förbryllade. Om templet ska förstöras, då innebär det ju tidens slut och ände, och då innebär det ju Messias ankomst. Så förstod man det. Och därför frågade de Jesus: säg oss, mästare, när ska det här hända? Och vad blir tecknet för din återkomst och tidens slut? Och Jesus viftar inte bort den här frågeställningen och säger: det angår in inte. Inte alls. Han är mycket angelägen om att svara så omsorgsfullt som möjligt på deras berättigade fråga. Och ta god tid på sig. Både i Lukas, Markus och Matteus texterna. För Gud vill att vi ska vara trygga i förvissningen om att vi vet vart vi är på väg. Att Guds goda vilja ska ske. Och att det är människosonens ankomst som ska liksom föra in den slutliga segern över det onda. Jesus varnar sina efterföljare för att låta sig bringas ur fattningen och skrämmas på något sätt av sånt som kan misstolkas som tecknen på hans tillkommelse. Men de skeendena som Jesus nu räknar upp utgör, som han säger, bara början på födsloverkarna. En kvinnas havandeskapstid är ju normalt 9 månader, eller hur? Och det är ju endast i slutet på den här havandeskapstiden, som alldeles i slutet egentligen, som födsloverkarna börjar komma. Och vad jag förstår, först med lite längre mellanrum, några timmar kanske och sådär. Men sen kommer de tätare och tätare ju närmare själva födsloögonblicket man kommer. Och det är absolut värst just under själva födseln. Den här bilden tar alltså Jesus när han vill beskriva historiens sista svåra tid. Strax innan hans ankomst. Det blir en svår tid av värk och smärta strax innan världen ska födas på nytt. Och den historiesynen, att få leva med födsloverkar, den är vi kallade till. Vi är kallade till att bära den smärtan som det innebär att världen ser ut som den gör, och till synes det blir svårare och svårare. Det gör mer och mer ont att se på tv, att läsa om tidningarna, hur ruskigt man förgriper sig på varandra i vår värld idag. Vi lever alltså med födsloverkar. Och antingen kan man förtvivla och säga att det kommer aldrig att bli någon bättring. Vi går bara mot undergång. Eller också kan man förstå att det faktiskt är födsloverkar som förebådar den nya världsordningen. Jesus säger: början på födsloverkarna innebär folk ska resa sig upp mot folk, rike mot rike, hungersnöd på den ena orten efter den andra och jordbävningar här och där på den ena platsen efter den andra. Ja, men så har det ju varit i alla tider, kommenterar någon. Ja, troligen har det varit så under alla tider, mer eller mindre. Men det ska tillta i intensitet, precis som födsloverkarna tilltar, ju närmare man kommer upplösningen, så att säga. Och Jesus talar om en tid av lidande och vedermöda, vars like världens historia aldrig har skådat, vare sig tidigare eller kommer att skåda senare. Inget enskilt krig får tolkas som ett slutligt tecken för vår värld. För vår värld har liksom aldrig bevittnat någon längre tid av fred. I vår, tycker vi, civiliserade Europa har under de sista 100 åren över 300 krig ägt rum. Större eller mindre krig. Och äger rum, håller på olika platser, som vi vet, borta i Ukraina, inte minst just nu. Men vi äger ju nu mera sofistikerade vapen än förut, när man bara hade bågar och liksom stred från hästryggen. Nu kan man bara trycka på knappar och åstadkomma största tänkbara förödelse. Så det öppnar sig helt nya perspektiv för att slutet kan komma väldigt snabbt mot vad det kunde tidigare i historien. Den tidiga församlingen, den upplevde förföljelser, svåra förföljelser under Nero i början då. Nero som lät antända en brand i Rom och la skulden på de kristna, vilket fick till följd att de kristna förföljdes. Och på ett så grymt sätt som möjligt, han doppade de kristna i kära och satte upp dem som facklor längs Roms gator. Och de kristna, de hade ju anledning att tro, nu är den svåra tiden här. De trodde, nu kommer Jesus tillbaka, när som helst. Och det var ingen fel inställning att leva i beredskapen av att han kan komma när som helst. Den inställningen ska vi ha nu också. Och det kan hända när som helst. Men allt vad Jesus här talar om gör han inte för att vi ska spekulera om tider och stunder, utan för att vi ska vara vaksamma och älska hans tillkommelse. Och liksom leva på ett sätt så att han kan känna att han är välkommen när helst han kommer. Av det sätt på vilket vi lever våra liv. Jesus förmanar, många falska profeter ska komma och utge sig för att vara Messias till och med. Många falska läror kommer att spridas. Och något som kanske sker i vår tid, inte minst genom New Age. Men Jesus fortsätter. Se upp med den tilltagande laglösheten. Och då menar han inte bara brottsstatistiken kommer att öka. Utan han menar den moraliska upplösningen. Den bristande respekten för Guds bud. Ett åsidosättande för det som vi vet innerst inne är rätt eller fel. Den kallnande kärleken, vilket innebär en bristande respekt för andra människor och för andra människors ägodelar. För några år sedan som pastor så besökte jag en av våra medlemmar. Hon låg uppe på Sahlgrenska med en bruten lårbenshals. Vad hade hänt? Jo, en ung man hade kommit bakifrån henne och ryckt hennes väska ifrån henne så illa att hon föll mot marken och bröt sig på det sättet. Och då hade ynglingen i förhöret sagt, hon får väl skylla sig själv, hon höll ju i väskan. Med följden att hon ramlade baklänges och bröt sig. Vi tycker detta är ju så hänsynslöst. Men våldet är våld. Det är hänsynslöst. Det uppvisar denna fula uppsyn. Och ingen hänsyn tas till varken kvinnor eller barn. När vi sitter här i allsköns ro, i trygghet här på Klädesholmen just nu, så våldtas förmodligen en massa kvinnor nere i Kongo till exempel. Av IS-soldaterna borta i Irak. Barn kanske just nu kidnappas i Nigeria. Barn dödas i kriget. Barnsoldater tvingas bära vapen. Och allt det här har i olika grad alltid funnits, men när väl födslovärkarna börjar närma sig och tillta i intensitet och öka liksom smärtan som vi känner på något sätt ökar i omfattning, då, säger Jesus, då ska ni vara beredda. Då ska ni framförallt lägga märke också till, och det tror jag kanske ännu, det kan ske snabbt, förödelsens styggelse på helig plats som Daniel talar om i 9:e kapitlet. Förödelsens styggelse, vad var det? Daniel talar om detta 500 år före Kristus. Och det fick sin första profetiska fullbordan när den grekiske kungen Antiochus Epifanes 167 år före Kristus intar Jerusalem, och för att liksom riktigt kränka judarna och visa sitt förakt för deras tro på en helig gud och det tempel som där var byggt åt hans namn, så lät han bygga ett altare till den grekiske guden Zeus, och på det altaret offra slin på helig mark, alltså inne på tempelområdet. Ingenting kunde vara mera vanhelgande för de judiska ögonen, och ingenting kunde vara mera kränkande för deras känsla för helighet. Och nu använder alltså Jesus Daniels profetia till någonting som snart skulle hända Jerusalem på grund av att de hade förkastat honom. Ni ska få se krigsherrar omringa staden, och ni ska behöva fly bort till bergen. Ber att det inte sker om vintern. Ber att inte ni kvinnor ska behöva vara havande just den dagen. för ni kommer att behöva lämna snabbt. Vad är det han talar om? Vi tror att det var det som hände år 70 efter Kristus, när judarna hade dristat sig till ett uppror emot Rom, och de kommer och kväser detta uppror på ett mycket bryskt sätt och lägger templet i ruiner och hela Jerusalem i ruiner. Och folket har spridits ut över hela världen sedan den dagen och inte återkommit förrän in i vår tid. Men de flesta av judafolket är väl fortfarande kvar ute i världen. Men det är märkligt. Och den händelsen år 70 efter Kristus tror vi är också liksom inte den slutliga skammen på tempelplatsen, utan att det är en förebild, de förebildar den kommande antikrist som ska vanhelga och förakta alla uttryck för kristen tro, framför allt. Hur det ska ske vill jag inte spekulera i, men det står att det ska vara kosmiska tecken. Kommer att visa sig helt i enlighet med Gamla testamentets profetior. Där, Johan, kanske du kan hjälpa mig att läsa, du som har så bra röst. Jeremia kapitel 13 står om Herrens dag. Och Herrens dag, det är allt ifrån det Jesus Kristus har fullgjort sitt försoningsverk fram till dess han kommer åter.
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande regn. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk och månens ljus lyser inte.
Och Joel 3.
Herrens dag är nära i domens dag. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken.
Detta är ju mycket märkligt, alltså. Solen ska förmörkas. Och det är klart, om solen förmörkas, vilket det kan hända solförmörkelser. Men detta av ett mycket, mycket större grad, alltså. Så kommer ju månen att förmörkas, eftersom månen reflekterar solens sken. Men det kommer att hända någonting av kosmisk art. Jag vet inte hur. Men det kommer att vara uppenbart för alla, naturligtvis, när väl det här inträffar. Om det är ett bildspråk, så åtminstone är bildspråket använt för att inge stor respekt och anledning till att, oj, vad ska hända nu när människorna ser det här? Och i Uppenbarelseboken kapitel 6 så återkommer ju också Johannes utifrån Patmos till samma, när det, lammets sjätte sigill bryts, samma syn liksom. Varsågod, Johan, och läs det.
När lammet bröt det sjätte sigillet, då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgedräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när fikonträdet fällde sina omogna frukter, när det skakas av en kraftig vind.
Det här är ju naturligtvis en metafor. Det kan ju inte bokstavligen vara så att stjärnorna ramlar ner på jorden. Det förstår vi. Men det är en bild av ett kaos i själva universum som upp till den stunden har följt sina givna lagar så lydigt och så förutsägbart. Kan det bero på att han, om vilken det står, att han som med sin makts ord bär allt, håller allt i ett kosmos, i en ordning, plötsligt liksom drar tillbaka sin uppehållande kraft och liksom släpper av kontrollen något ögonblick på något sätt, för att något helt nytt ska skapas än det här universum i vilket vi nu lever. Universums ljus ska liksom släckas ner, och för att ett mycket härligare ljus ska uppenbaras. Hur det här kommer att ske, det kan vi bara, ja, fantisera omkring och inte förstå förrän vi möjligen får vara med och se det och uppleva det. Jag vet inte. Inte på ett negativt sätt, för Guds barns skull i vilket fall. Men hela scenariot är så överväldigande och så förskräckande att det är inte så konstigt att Jesus skriver i Lukas versionen att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, till himlarnas krafter skakas. Vilket scenario detta är. Mitt under detta skall man få se människosonens tecken synas på himlen. Människosonens tecken, vad är det? Ja, det måste väl vara någonting som just kännetecknar människosonen. Den förhärligade människosonen. Som kommer, som det står, med stor makt och härlighet. Så annorlunda när han kom ridande in ner mot Jerusalem på en arbets- och sninnas fåle. Så ödmjuk och saktmodig. Nu kommer han i stor makt och härlighet. Samma person. Ja, ett ljus lika plötsligt som blixten går från öster till väster. Och syns ända bort över, runt hela jorden liksom. Så skall människosonens ankomst vara, säger Jesus. Och vad som då ska ske är att han med stark basunljud sänder ut sina änglar för att från de fyra väderstrecken samla tillsammans de utvalda. Så säger Jesus. Människosonens ankomst, säger han, kan jämföras med det som hände på Noas tid. Ja, vad var det då? Ja, människorna åt och drack och gifte sig och köpte och sålde och byggde. Ja, men det är väl ingen fel med det. Det har man väl alltid gjort. Ja, visst. Men så fullständigt bekymmerlösa och likgiltiga. Man var helt upptagna av sina egna livsprojekt. Ingen brydde sig om hammarslagen från arken i 120 år. Vänd om, vänd om, vänd om. Så ska det vara vid människosonens tillkommelse. De visste liksom ingenting av, säger Jesus, förrän floden plötsligt kom och ryckte dem alla bort. Så ska det vara vid människosonens ankomst. Två män ska vara ute på åkern. Två kvinnor ska mala på samma kvarn. En av dem ska tas med, den andra lämnas kvar. Och den här texten, den är väldigt ångestladdad och den har använts av felaktiga motiv för att skrämma människor till korset. Och nu ska jag ge dig en tolkning som du kanske inte är van. Och du måste inte hålla med mig om den. Jag ska ge de två tolkningar som är förhärskande. Och den för oss i svensk frikyrklighet vanligaste tolkningen, det är att de som tas upp hämtas av änglarna för att möta Kristus när han kommer. Och de som blir lämnade kvar missar alltså att få gå in i Guds rik och uppleva härligheten och istället komma under Guds dom. Den andra tolkningen, och den är inte så ovanlig som vi kanske tror, den har funnits långt tillbaka i historien. De som tas upp är i likhet med de människor som på Noa tid rycktes bort i den kommande floden. Alltså, eller i liknelsen om ogräset. Där Jesus säger att ogräset skulle få växa tillsammans med det äkta vetet till dess att människosonen kommer och sänder ut sina änglar för att samla ihop ogräset och föra bort det och kasta det i elden. Och det i så fall betyder, jag är inte säker på vilken tolkning jag riktigt ska landa i här, men likheten med Noa gör ju att det talar för den senare förståelsen att de som tas bort med floden är de som missade arken, alltså frälsningen. Du får välja vilken du tänker kan vara mest rimlig, men i sammanhanget tycks det mig som att det är de som tas bort som egentligen tas bort till dom. Och de som blir kvar får gå in i den nya skapelsen som Kristus kommer för att upprätta på jorden. Och det innebar ju i så fall att Guds rike efter Kristi ankomst, man är där för att välkomna honom när han kommer i sin härlighet för att upprätta sin rättfärdiga regering på jorden. Och vi stannar kvar för att möta honom. Nåväl. För drygt en månad sedan firade vi jul. Och de flesta människorna vet ju i vårt land kanske vad Jesus, vad julen egentligen djupast sett handlar om. Nämligen Jesu födelse. Men är det sant att denna lilla baby i krubban är den som vi ska ställas ansvariga för som mänsklighet? Är det han som ska föra in en ny tidsålder? Åstadkomma hela skapelsens förvandling och återupprättelse? Ja, det låter otroligt. Det låter för bra för att kunna vara sant. Men detta, mina vänner, det är kristendomens stora hopp. Det är knutet till barnet i krubban. Det är knutet till mannen på korset. Det är knutet till han som besegrade döden och steg ut ur den tomma graven. Och som har fått till följd att vi har rätt att förvänta oss den absolut största händelsen som historien kommer att få beskåda. Hans framtida återkomst. Vi firar jul, vi firar påsk, vi firar pingst, vi firar advent. Men vi firar, och alla de högtiderna handlar ju om vad Gud har gjort. Men varför firar vi inte det oerhört stora som Gud ska göra? Som återstår. Den dag då hela, som hela skapelsen egentligen längtar efter. Och ser fram emot. Den dag då Guds barn ska förhärligas. Då förgängelsens bojor ska lyftas av hela skapelsen. Varför talar vi så lite om den dag som heter vårt saliga hopps fullbordan? Och som efter sin huvudperson kallas Jesu Kristi stora dag. Det hopp om vilket aposteln Petrus så full av glädje och visshet skriver, det var inga skickligt ihopdiktade sagor som vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus och hans makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Alltså, lägg märke till hur Petrus här i sitt andra brev understryker att det han nu har att säga om Jesu tillkommelse, det är historiskt sant. Det är ingenting som vi har suttit ner och försökt dikta ihop som några söta sagor som ni som mänsklighet ska få ha och trösta er med när livet blir för tufft. Det är inga karameller att suga på för att göra livet lite lättare. Det här är sant. Vi har sett hans härlighet med egna ögon. Och Johannes skrivit i sitt brev, vi har med egna händer tagit på honom livets ord som vi förkunnar. Så, evighetshoppet är inte till för att vi ska i första hand må bra. Det kan man göra av många filosofier. New Age-utbudet är hela tiden går ut på det här. Du kan må bättre. Kom till oss, gå den här kursen. Du kommer att få bättre självrespekt, bättre självinsikt och må bättre. Och bli handlingskraftigare. Evangeliet är inte till för att skapa mera välmående människor. Det har ett långt, långt djupare ärende. Evangeliet är till för att skapa en rätt relation mellan dig och mig och den evige. Mellan Gud, skaparen. Han fick ära och härlighet, säger Petrus vidare från fadern. När rösten kom till honom, vi hörde den med egna öron. Vi hörde rösten på berget. Faderns röst. När han sa, detta är min son, min älskade son, lyssna till honom. Och det är liksom Gud ger sin bekräftelse till Jesu undervisning. Lyssna till honom. Han bär ordet från mig. Den rösten hörde vi själva på berget när vi var med Jesus. Och de tre lärjungarna ni vet som var med honom där på förklaringsberget. De fick ju se hur Jesus liksom förvandlades. Hans ansikte stod där, lyste som solen. Och de hörde rösten som talade. Redan här så får de en föraning om den inneboende gudomshärligheten som Jesus var bärare av i sin fysiska dödliga kropp. Uppenbarelsen av den förhärligade Kristus förstärkte Petrus i hans visshet om sanningen i det profetiska ordet. Det här är inga fantasier, slår han fast. Utan han säger så här, du kanske kan ta fram den versen också Johan. Det är alltså andra Petrus brevs första kapitel. Nere där, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Ni gör rätt i att ni håller fast vid det. Som till ett ljus som lyser på en dyster plats till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och så för att ytterligare understryka det här att det inte är några sagor han håller på med. så säger han, ni ska veta det, att ingen profetia i skriften, och vi har tittat på en hel del sådana här ikväll, har kommit till genom någon människas egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas egen vilja, utan människor ledda eller drivna av den helige ande har talat vad som har givits dem från Gud. Och det där verbet driva, som står i passiv form, drivna av den helige ande, det är precis som samma verb som används när skeppet är ute i Medelhavet, på att lida skeppsbrott, och de kastade all last över bord och skeppet bara drevs av vågorna som ett hjälplöst byte liksom. Samma verb här, den helige ande drev liksom Bibelns författare att nedteckna det här, inte egna idéer utan ord från Gud, inte diktamen, inte alls, utan på ett sätt som var naturligt för dem att uttrycka sig på, skrevs det ner som Gud ville skulle bli nedskrivet. Så tillbaka där vi började då. Vissheten om Kristi tillkommelse vilar ytterst i Guds egna löften. Gud som inte kan ljuga. Nu förhåller det sig visserligen så att allt som tiden går, ingenting händer ju. Då ter sig tanken på Jesu återkomst allt mera overklig, eller hur? Och vi kan höra det från människor omkring oss kanske. Och vi själva, och jag själv, ställer mig frågan då och då. Varför händer ingenting? Varför kommer han inte någon gång då? Och aposteln Petrus förvarnar oss om det här, den här frågeställningen, att den ska komma. Och bara det att den kommer är i sig själv ett tidstecken. Vill du läsa, Johan, 2 Petrus 3 och 4?
Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans ankomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.
Ja, det har du det. 2000 år har gått sedan han uttalade de här orden. Varför har han inte kommit än? Varför dröjer han? Och Petrus svarar också på den frågan. 2 Petrus 3.
Glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.
Om tusen år här som en dag, skulle man ta det bokstavligt från Jesus då. Och då vi säger till Gud, varför dröjer det så länge? Vadå, säger Gud, det har bara gått 2 dagar. Förstår ni? För Gud existerar inte tid. Därför är det så lönlöst för oss att försöka spekulera i tidstermer och datumtermer. För Gud finns ingen tid. Men ändå så har han naturligtvis vetskap om när han ska ingripa i historien. Men han vill hellre nåd än dom. Och därför väntar han också på dig som ännu inte har kommit. Varför dröjer du, Herre? Om du frågar så, kanske för din skull, säger han. Kanske för din skull. Talet om Jesu tillkommelse är inte till för att skrämma någon. Det är till för att ge oss ett levande hopp, för att alla ska få del av det här hoppet mitt i en mörk och trasig värld. Världen ska inte se ut som den gör nu. Den ska födas på nytt. Och det är födsloverkarna vi upplever. Vi lever med den smärtan, med tidens lidande. Jesus sa, saliga är ni som gråter nu. Vi som liksom inte bara ser med skygglappar så här på tillvaron att vi har det gott och väl på vår lilla bakgård, utan vi vågar vidga blicken och se ut över världen. Hjälp, då kommer ju smärtan. Ja visst, säger Jesus. Saliga är ni som förstår att gråta nu. Ni ska få le. Ni ska få le. Den dagen kommer. Men vi är som ler nu. Som liksom bara håller dansen igång som om ingen fara vore på taket. Som på Noa-tid. Ni ska få gråta. Den dagen kommer. Så frågan är inte om vi ska slippa gråta eller inte. Frågan är om vi förstår att gråta vid rätt när det väl är befogat att gråta. Vi lever alltså med kroppslig svaghet. Eller har du sluppit det? Alla vet vi om att vi har en dödlig kropp som blir svagare med åren som går. Vi drabbas av sjukdom, vi drabbas av mental oro, vi kan till och med känna ångest. Men det finns ett säkert hopp om en ny tid. Därför att Jesus har helande krafter i beredskap. Han vill att också du och jag ska älska hans tillkommelse och längta efter den. Hur längtar man efter Jesu tillkommelse? Jo, genom att ta emot nåden som Kristus tillhandahåller just nu. Och därmed uppfyllas av glädje och tacksamhet över att få vara ett Guds barn. Tänk att få vara ett Guds barn. Och den glädjen och den tacksamheten leder till ett heligt liv och ett liv i kärlek. Som en respons på Guds godhet mot mig. Och det är det bästa sättet att leva och det bästa sättet att hälsa honom välkommen på. Jag kommer ihåg en gammal sjöman. Han var en gammal ungkarl som bodde i Majorna i Göteborg när jag var pastor i Göteborg. Och när jag hälsade på honom, väldigt ensam och han. Men när jag hälsade på honom i ett rum och kök så var det så städat och fint jämt. Precis perfekt, du vet. Som man, är det verkligen en man som bor här? Och dessutom en ensamstående man. Han hade aldrig varit gift. Så varje gång, lika fint. Och det var inte många som kom till hans dörr. Möjligen jag någon gång, då och då. Så till slut så frågade jag. Men du Oskar, vad kommer det sig att du alltid har så fint i din lilla lägenhet? Och då sa han så här. Jo, ifall någon skulle komma. Ifall någon skulle komma, vet du. Så menar han, då ska den eventuella gästen känna sig välkommen. Som att jag nästan väntade på besök. Så är det kristna livet. Som det levs i väntan på Jesus. Va? Att när han ser våra liv, han ska känna sig välkommen. Av vårt sätt att leva och förhålla oss till varandra. Tills den dagen, vilket vackert namn. Den klara morgonstjärnan ska gå upp. Jesus kallas den klara morgonstjärnan. Som bådar en helt ny dag. En helt ny morgon. Och profeterna talade om detta. Och Biliam redan i fjärde Moseboks 24 kapitel. Alltså du är 3000 och mer år tillbaka i tiden. Och han säger, jag ser honom. Men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna trädde fram ur Jakob, ur Israels folk. En spira höjer sig ur Israel. Han såg honom profetiskt. Och i sina sista ord, om ni nu går till Bibelns sista bok, sista kapitel, så ser också Johannes, aposteln Johannes, där ute på ön Patmos, när Gud liksom drar undan ridån till den himmelska världen. För Herrens tjänare som romarna trodde de hade gjort sig av med genom att förpassa honom ut i fångarnas ö i det Egeiska havet. Men inte alls. Där får han uppleva de mest sällsamma syner som en människa har sett. Och det sista Jesus säger i Uppenbarelseboken 22 i slutet där. Jag kommer snart. Jag kommer plötsligt betyder det. Jag är Davids rotskott. Jag är kommen av Davids släkt, precis som profeterna har sagt. Jag är den klara morgonstjärnan. Snart ska den gå upp. Jesus är den strålande, rena, klara morgonstjärnan som ska bryta igenom tidens mörker och skapa en helt ny tidsålder. Detta är den kristna trons fantastiska perspektiv. Som vi tänker på alldeles för sällan. Som vi gläder oss över alldeles för lite. Jag tror, och det Petrus menade också, att vi kan ha morgonstjärnan i våra hjärtan redan nu. Det är väl det som är det underbara. Vi måste inte vänta. När ska han komma? När ska vi få se honom? Vi har honom ju boende inom oss. Han säger, när morgonstjärnan går upp i våra hjärtan, och därmed får vi en försmak av den härlighet som väntar när den eviga morgonen ska gry. Gud bor med sin härlighet redan nu inom oss. Detta är vad hela skapelsen längtar efter. Det står i Romarbrevet 8. Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner och döttrar ska uppenbaras. Om du och jag längtar efter den här dagen, så gör hela skapelsen det. Allt skapat har nämligen lagts under tomhetens välde. Ja, det är vackert när våren kommer och sommaren brister ut i sin blomning. Men så kommer september, oktober och döden lägger beslag på alltihop. Detta eviga, tröstlösa kretslopp där dödens välde härskar. Allt är lagt under förgängelsens bojor. Men, säger Romarbrevet 8, dock inte utan hopp. Vad är hoppet? Jo, skapelsen ser fram emot den dag då Guds barn ska förhärligas. Skapelsen ser fram emot den dag då Guds söner och döttrar på Klädesholmen ska bli lik Jesus i verkligheten. Det är skapelsens hopp. Så skapelsens hopp är knutet till församlingens förhärligande. Den ursprungliga skapelsen före syndafallet, den lyste av Herrens härlighet. Men tänk om den kommande skapelsen ska lysa ännu mer av Herrens härlighet. Därför att den har med Jesu försoningsverk att göra. Den gamla skapelsen fick omdömet av Gud. Det var mycket gott. Men den nya skapelsen kanske ska få omdömet. Och det är väldigt, väldigt gott. Precis som vi i Kristus har en högre ställning inför Gud än vad ens Adam och Eva hade innan syndafallet. De var oskyldiga, de var rena, men det har vi också blivit genom förlåtelsen i Kristus. Men dessutom har vi blivit rättfärdigförklarade med samma rättfärdighet som Kristi rättfärdighet. Det hade inte de första människorna. Så om vi får en högre ställning än de första människorna, kanske skapelsen till och med också får en högre härlighet än den gamla skapelsen som nu ligger under förgängelsens förbannelse på grund av människans fall. Det är för att människans relation till Gud, jag ska avsluta med det här, men det är väldigt viktigt att vi förstår det. Människans relation till Gud har konsekvenser på hela skapelsen. Så när människan bröt sin relation med Gud och föll bort från Gud, så är det som precis som hela skapelsen faller med människan. Och las under förgängelsens bojor. Den skapelse som så frikostigt hade bjudit människan på frukt och örter. Det var bara att gå och plocka. Samma näringsbehov måste nu tillfredsställas med hjälp av hårt arbete. Svett och möda. Arbeta mot tistel och törne. En helt ny ekologisk ordning. Under förgängelsens bojor ligger skapelsen och suckar, säger Romarbrevet. Den suckar. Och den ropar, så här står det, den ropar som i födslovåndo. Skapelsen ropar, min kropp ropar, för den är en del av den förgängliga skapelsen. Din kropp ropar, åh, kom snart. Skapelsen ropar, kom snart. Det gör ont, det går mot slutet. Men kanske någonting ännu bättre kommer än som någonsin har funnits. Om en dyrbar målning ska, för om den förstörs, så renoveras den ju med originalet som förebild och med originalet i åtanke, eller hur? Så nära originalet man någonsin kan komma. Tänk om den nya skapelsen kommer att bli ganska lik den nuvarande skapelsen minus allt ont. Vore det så farligt om det fanns några kobbar och skär och ett hav och berg och alper? Precis som i vår värld. Minus all synd, allt ont. Bort. Den ska rensas. Som genom eld. Allt ska bort. Men det goda ska segra. Och bara det goda ska finnas kvar. Och kanske man kan få ta båten. Segelbåten. Jag tror inte man behöver motor på. Det kanske inte ni tycker det låter så bra. Men havet, står det visligen, ska inte finnas mer. Men det beror på att i den bibliska världsbilden så var havet. Där kom odjuren upp. Alltså det ondas ursprung. Det ska inte finnas mer i den bemärkelsen. Men framför tronen ska vara ett hav som har glas. Alltså fullständig kontroll, fullständig frid runt Guds tron. Gud, himlens stad ska ju komma till jorden, eller hur? Himlen ska ju komma hit och uppfylla jorden, uppfylla den nya skapelsen. Människan innan syndens inkommande ägde oskuldens renhet. Då ska vi äga inte bara den utan också Kristi rättfärdighet. När människan genom Kristus blir rätt relaterad till Gud, så blir hela skapelsen rätt relaterad till Gud. Och fri från förgängelsens bojor under vilken den nu suckar. Och då vill jag bara citera skapelsens egen röst ifrån den 96:e psalmen. Jesu uppståndelsekropp står modell för vår uppståndelsekropp. Och ytterst sett, i förlängningen, står modell för hela skapelsens oförgänglighet. En helt ny ekologisk ordning som innebär fred och frid i djurriket. Vad är det står? Varg och lamm ska bo tillsammans. Leoparder ligga med killingar. Kalvar, unga lejon och gödboskap gå och beta tillsammans. Ja, men det här är ju bilder, säger du. Ja, men det måste vara. Men det beskriver en fullständig fred. Det är inte dödens lag som gäller. Inte döda för att leva, så att säga. Det är inte kampen för livsuppehället som pågår på det judiska stadiet längre. Och en liten pojke ska valla dem. Det är en fridsam bild som målas upp. Ingen ska göra någonting ont mer. Eller förstöra någonting på mitt heliga berg, säger Herren. Landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Vilken underbar vision detta är. Och så 96:e psalmen till sist. Himlen ska glädja sig då. Och jorden ska fröjda sig, såklart. Förgängelsens bojor lossas. Havet ska brusa. Det finns det. Såg du? Hörde du? Havet ska brusa med allt som där finns. Och marken ska jubla med allt vad den bär. Och skogens träd ska ropa av fröjd inför Herren. Och klappa händerna. Varför det? Jo, han kommer. Han kommer. Han kommer för att döma jorden i rättfärdighet. Åh, äntligen, säger hela skapelsen. Äntligen kommer han. Äntligen ska vi bli befriade från förgängelsens bojor. Och i väntan på den dagen, kanske man skulle ha den lilla skylten som en gammal tant i Texas hade över 90 år på sitt nattduksbord. Det stod två ord. Det första hon såg när hon vaknade på morgonen, så stod det: maybe today. Kanske idag. Kanske idag. Ja, kanske idag. Kanske idag han kommer. Ja, men då går jag upp ur sängen. Då tar jag mig an en ny dag och kokar gröt igen och lever som vanligt. I väntan på honom. I längtan på den ärekrans som Paulus säger, som Herren ska ge mig den dagen. Inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans tillkommelse. Amen. Halleluja. Det är för oss ofattbara och stora ord som vi har uttalat här ikväll. Som jag har fått säga. Som är så svåra att greppa för vårt lilla förstånd och vår lilla hjärna. Men du har ju sagt det. Och vi har ju förtroende för dig, Jesus. Du själv ska stå för ditt ord. Och du står det här ikväll med uträckta händer och säger: om det är någon som fortfarande törstar, kom och drick av livets vatten för intet. Nu bjuder jag dig. Kom, säger Herren. För jag kommer snart och jag vill att du ska äga det hopp som jag har grundlagt genom min död och uppståndelse. Förhärda inte längre ditt hjärta. Låt dig inte längre drivas av bitterhet. Låt inte längre hopplösheten gripa dig. Utan ta emot detta ljusa hopp som jag själv har grundlagt och jag själv står för. Jag vill att du ska leva med en ljus, med morgonstjärnans ljus i ditt hjärta. Mitt i dina svårigheter, mitt i kroppen som verkar, Mitt i döden som börjar nalka sig och du känner dig orolig för. Jag vill att du ska äga morgonstjärnans ljus som är jag själv i ditt hjärta, säger Herren. Så låt mig få lysa upp i ditt mörker. Låt mig få lysa upp i ditt mörker. Amen.